Sommarfirandet fortsätter på Leo Vegas. Just nu ger vi alla nya kunder 200% i välkomstbonus och 400 gratis spin. Spela idag på leovegas.com. Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
Befinner vi oss än en gång nere i källaren på lagerhuset. Det ska vi sluta tjafsa om nu. Ja, det vet alla.
Det är väldigt ointressant.
Ja, det är faktiskt det. Otroligt irrelevant. Och vi ska väl köta igång direkt med recensionen, Johan.
Recensionen, ja.
Ja. Jag har faktiskt gått och grunnat lite grann under sommaren. Jag tänkte, det kanske kan bli ett roligt inslag. Vi får ju en herrans massa fotbollslitteratur skickat till oss. Och ska man vara helt ärlig så är det inte alltid man läser allting. Det går ju helt enkelt inte ihop med schemat och livet. Så det finns ju många böcker och det finns många dokumentärer som vi ofta plockar upp här kanske. Mm. Men att man skulle kanske kunna ha en liten fast punkt i om vi har varje vecka eller om vi har en gång i månaden eller varannan vecka eller vad ni har. Det får vi se. Mm. Men där vi ger varandra själva lite ett uppdrag mellan liksom podcastinspelningarna. Där jag säger till dig, och nu ska du läsa den här boken. Nästa vecka ska du prata några minuter och ge en liten recension. Mm. Så blir det lite grann som ett tips eller bara att vi lär oss mer.
Eller håller undan för denna. Exakt. Behöver då kanske inte vara att någonting man läser nödvändigtvis. Nej. Och kanske kan vara kul om vi inte bara letar i fiskar i kända vatten. Nej. Att, inte vet jag, vi kanske läser senaste Goal eller någonting. Mm. Ja, vi kan se. Men du, jag har ju läst en bok.
Ja.
Nu börjar vi lite annan ände än vad vi brukar göra. Mm. Tränare jobbar väl så ibland. Var det för att liksom hålla folk på tå, bryta rutiner och sådär. Var det Lustig som berättade att så här, det var väl för att Celtic var så överlägsna att de inte ska bli mätta och stagnera, så liksom började han mixtra Rodgers med spelsystem så där, för att kasta ut dem på lite okänd mark. Så. Mm. Mest klassiska där är väl Kure Lundmark som började ta bussen till hemmamatcher, va? För att få samma feeling som inför bortamatcher. Mm. Boken jag har läst är Blom står när de andra faller. Det vill
av
säga
Pelle Blom.
Av Pelle Blom. Mm. Ska kalla det Pelle Bloms självbiografi. Han har ju skrivit tidigare då Pionjär i mittens rike, som handlade om hans tid i Kina. Men den här då befattar hela hans liv, både som fotbollsspelare, som expert, som skribent. Och som grubblare kan man väl säga, för det är ganska mycket grubbel i boken. Det första jag vill säga, bara att man har med sig det, är ju att som jag fattar det så det här är alltså ingen självbiografi till skillnad från 99 av 100 andra sportpersoner som skriver, som har skrivit med någon. Jag förstår det som att det här, varenda ord är Pelles.
Ja, och det är också en egenutgivning. Det är alltså inget bokförlag som är bakom, vilket innebär att han har inte haft någon redaktör, han har inte haft någon professionell hjälp. Utan han
vad
har,
vet.
Ja, nej, men så är det. Det vet jag. Han har gjort det helt på eget initiativ. Han ville verkligen göra utgivningen själv. Och sen så säljer han böckerna själv. Så att vill man köpa en bok nu av den här Pelle Blom, så hör man av sig till Pelle Blom på typ Facebook. Och så skickar han boken och så swishar man över en slant till honom.
Allt detta är ju hedervärt att han faktiskt orkar göra det. Och det bör man ha med sig också. Att det här har varit ett helt eget drivet projekt. När jag läste boken som börjar i när han är ung och växer upp i ett rätt tufft område i Örebro. Många som super och en del som knarkar och hans föräldrar driver ett gatukök. Så får man följa honom upp i forward, så småningom ÖSK, Norrköping, ja, Kina, Geis, Norge var en sväng. Och 13 minuter i landslaget fick han. Kanske den kortaste karriären. Mot Västtyskland. Uh-huh. Ett riktigt bra Västtyskland som då var färska mästare 90. Följer Klinsmann och gänget en träningsmatch som den gamla interimtränaren Nisse Andersson, före Tommy Svensson, du vet, ledde laget. Och Pelle fick hoppa in 13 minuter. Mm. Västtyskland vann. Men den påminner lite grann om en del kanske har sett Pluras gamla bok som ju blev faktiskt storsäljare. Den var ju att när Plura gick igenom sitt liv, men den var även saxat med mycket av hans blogginlägg. Den här är ganska bloggig i sin form. Det är mycket Pelle som grubblar, sitter i nutid med en kopp kaffe och får minnesbilder i huvudet som han knattrar ner. Det är inte alltid så kronologiskt. Och som redaktör kan du ju klia i fingrarna ibland kanske, att man vill rappa till den lite och det blir lite huller om buller med tid. Men det är ändå någonting, han ville verkligen göra det här. Och han skriver att litteraturen blev pretentiöst nog något av min räddning. Han kom inte från ett läsande hem, fanns ingen kultur i huset alls. Han fick sin första bok av en lagkamrat som hette Peter när han var 21.
Vad var det för bok?
Det var Gudfadern. Och Pelle tyckte det verkade så jobbigt. Han hade inte sett Gudfadern, det var så himla liten text liksom. Han hade annars mest läst porr. För han skriver att han hade Västerörebros största porrsamling på grund av sina föräldrars gatukök där han kunde sno mycket porrtidningar. Och det är väl ganska roligt återgivet i boken när han är juniorlandslagsman på 80-talet och de är ute och spelar en turnering och så möter de Sovjet. Och så knackar ryssarna på där och har med sig massor vodka och kaviar som de då vill byta mot västerländska grejer som de inte kan få tag på hemma. Så de svenska juniorerna får kaviar och sprit och så byter ryssarna till sig musik, porrtidningar och böcker och sånt där. Då är de liksom 17 typ. Men då hittade han litteraturen och det var så han kom in på skrivandet. Han skrev inte när han var liten eller han minns liksom inga uppsatser eller så. Det bör man ju också bära med sig kanske, att det var någonting som man upptäckte ganska sent. Jag blev glad av att läsa den, trots att den är lite ostrukturerad. Det handlar rätt mycket om hur nöjd man egentligen ska vara. Pelle sitter ofta och grubblar och har tvivel över om han egentligen har åstadkommit någonting. Och det är ganska uppfriskande vid ett ställe i boken när en kompis säger till honom att nu får du skärpa dig lite här. Fan, du har väl gjort massor? För Pelle sitter så här, jag kom bara nära på massa ställen. 13 minuter i landslag, ingen minns det. Jag var nästan bara guld med IFK Norrköping och cupguldet var skadad. Jag var liksom bara nästan. Proffs i Kina vann det, vem vet det? Liksom och så här. Kammar dig nu, liksom, säger kompisen ungefär. Att du har väl gjort massor bra saker. Fattar hur många som inte når dit. Och samma det där med att det finns en sorg över att han inte fick vara kvar på C-more och sådär. Att fan, du har gjort massor bra. Han tvivlar väldigt mycket på sig själv. Så. Och den här kompisen kom in som en frisk fläkt för att liksom, kanske ge lite perspektiv på det. Och det var liksom fint att han brottas med sådär. Att vad egentligen, att han mäter sig att det är inget vad någon annan ska tycka utan vad man själv lyckades åstadkomma och hur roligt man hade. Och det bar jag med mig så mycket att allt, liksom det är lätt att bara spegla sig i titlar och meriter. Utan, och när han minns tillbaka när han hade som roligast var det kanske i forward. Så, när han var, liksom ingen visste vem han var. Han var bara lite lokal kung där. Så. Det var den ena. Det andra som var rent fotbollsmässigt intressant var hans förhållande till tränare. Och särskilt kanske innan vi blev aktiva skribenter och Allsvenskan som låg före, innan Allsvenskan började sändas och det var liksom inte så mycket intresse runt den och tränarna var äldre ofta. Jag tänkte att det var, apropå till dagens diskussion, mycket om spelarmakt. Att tränare har för lite makt kanske och har inte tillräckligt mandat utan måste... Han beskriver en helt annan tid, en tid med Roffe Zetterlund i Örebro där det är, inte penalism kanske, men väldigt auktoritärt. Där man liksom får höra att man är liksom ingenting värd om man inte orkar springa. Vidriga försångsträningar och bli uppdragen och spring mer för fan. Ingen, någonting av det här att man ska se människan i första hand som är så populärt nu. Och det intressanta där var att det gick väldigt bra för ÖSK. Roffe Zetterlund som hade rykte om att hans lag levererar alltid, levererar i ÖSK också. De går upp tillbaka till Allsvenskan och går väldigt bra där. Styrelsen är jättenöjd, vi vinner matcher. Men Pelle och enligt Pelle andra spelare mår ingen bra. För de känner sig liksom som robotar och styrda. Och det där, då hamnar man i ett intressant läge. Att vad är viktigast? Så där, resultaten för klubben och de som följer dem blir ju glada, men spelarna mår inget bra. Mm. Det är ju liksom motparten till hur det kanske kan vara idag. För det finns en incident som påminner lite grann om det här med Haglund i Elfsborg, någon slags spelarmyteri, där några spelare säger till styrelsen efter en säsong att vi mår dåligt med Roffe. Liksom inte, så här, går det att få en annan tränare, vill vi gärna ha det. Och det här läcker sedan ut till Roffe. Och vi vet ju inte hur Magnus Haglund reagerar, men Roffe Z radar upp hela truppen på ett led.
Arkebusering.
Så skjuter han dem alla.
Pelle, ja,
det är inte så rapporterat, men så var det. Bara Pelle överlevde.
Massaker.
Ja, det talas tyst om det nu i Örebro. Nej, då går han fram till en och en personligen inför alla då. Börja med juniorerna och de som är mest nervösa. Har ni några problem med mig? Liksom, är det ni som är bråkmakarna? Ja. Sen tar han en i taget tills han kommer till slutet där Pelle och de lite mer rutinerade inom citationstecken, bråkstakarna står. Mm. Och han krympte ju där med Roffe Zetterlunds svarta ögon rakt framför sig. Säger du då, Pelle? Har du något att säga eller?
Ja, det kan man väl lämna en liten cliffhanger där då, vad Pelle svarar för Zäta.
Ja, det kan man göra. Ja. Det är lite svårt att sätta betyg på den här boken. Mm. Jag hade liksom, det är några korfel här och där och det är lite för omständligt språk ibland. Sådär. Jag, liksom, det känns viktigt att bära med sig det här, att han, det här är så eget gjort. Ja. Jag är liksom så glad att han bara gjorde det. Jag känner mig snäll och ger den 4 av 5. 4 Riddel.
4 Riddel av 5. Ja, då. Ja. Men om vi då ska prata om en annan kille som eventuellt skulle kunna komma ut med en bok snart för att han är så het. Det är ju Samuel Godos.
Ja, herregud. Han har tid just nu att skriva.
Samuel Godos.
Ja, Samman
Godos menar jag. Som ju givetvis var på många läppar när han avgjorde. På egen hand får man väl säga, mot Pauk.
Veckans spelare överhuvudtaget, va?
Absolut.
Vad hände sen? Sen blev han ju klar för Iran då.
Irans landslag. Mm. Där, vem är det som är Irans största spelare genom tiderna?
Ali Daei,
som gjorde hur många landslagsmål?
Många.
109 tror jag det var.
Ja, det stämmer nog.
Ja. Och vem är tränare för Irans landslag? Vem
det är
kommer?
Väl fortfarande Carlos Queiroz.
Jajamän.
Och det såg jag, svenska fans hade intervjuat Godos. Mm. Då blev jag lite förvånad då, för han är då på landslagsuppdrag nu. Jag tror de ska möta Sydkorea och Iran är väl redan klara för VM, tror jag. Mm. Att han hade inte pratat med Queiroz. Mm. Tyckte jag ändå var lite speciellt. De hade haft sms-kontakt, men den som åkte över till Sverige för att sitta ner med Godos var fystränaren. Det är ganska stort val att göra. Mm. Var lite speciellt ändå att tränaren inte har snackat med honom. Mm. Eller att han inte kände det heller. Mm. Och det blev väl en liten diskussion där med att huruvida han skulle varit med Jannes trupp då. Mm. Jag tycker det är svårt att säga att någon har gjort fel.
Ja, men den där Östersundsmatchen, nu spelade vi in förra veckans avsnitt och sen så avgjordes det här bara dagen efter och så att nu är det lite för sent att säga någonting vettigt eller intressant om det. Och jag tror även om vi skulle spela in dagen efter att de vinner med 2-0 när de måste vinna med 2-0. Det är svårt att säga någonting intelligent om
mer,
det.
Ja, det är mer än att imponeras.
Ja, precis. Det är ju bara så wow, ja, faktiskt. Ja. Jag vet inte om vi ska nöja oss där.
Ja, men det är väl just att det inte är en enskild match. Ja. Att det hade varit så lätt efter den stora skrällen är väl egentligen Galatasaray.
Ja, men det går tillbaka till svenska kuppen att de vinner först den. Det är ju sensationellt i sig. Ja. Så, ett år efter de har gått upp i allsvenskan. Så.
Precis.
Vinner de svenska kuppen. Och sen Galatasaray vinner där och sen så vinner
Luxemburgarna.
De måste vinna med 2-0 och de gör det. Mm. Släpper in ett mål även om det var liksom kalabalik där sista 94 minuten. Men
ja. Det är lite upplagt också för att hade börjat tassats med lite kritik mot Potter för att han började spara så många spelare i allsvenska omgångar att nu blir det lite football manager av det här. Nu har kanske lite fått ta sig vatten över huvudet.
Och sen kreddet på moset är ju då när de efter den här matchen i helgen nu åker till Norrköping och vinner mot Norrköping. Det är också 2-0, håller nollan. Det får man ändå säga. En sån otrolig grej i klubben står på torsdagen. Sen är väl på söndagen som de är i Norrköping och vinner. 3 dagar senare håller nollan mot Norrköping. Det är inte liksom, det är något speciellt.
Ja, det är det verkligen. Ja. Och är det så, Anders, att när de gick in nu med, och alltså fick Bilbao och Hertha Berlin och så det här ukrainska laget, va? Har jag rätt när jag säger att Potter är, han är då ensam engelsk tränare i både Europa Leagues och Champions Leagues gruppspel säsongen som kommer nu?
Ja.
Det är ju ändå speciellt.
Ja, det är det. Fan. Ja. Ja. Vi får se om vi återkommer till Östersund i tidning framöver.
Mm, det gör vi nog. Ja. Då säger vi att veckans avsnitt, som jag tror är nummer 165, inte helt säker på det.
Det är lika irrelevant som att vi sitter i laghuset.
Ja.
Nu när vi inte gör de här kopplingarna till Rederiet avsnittet och så.
Exakt, eller gamla landskamper. Ja. Det gör vi i alla fall i samarbete med C-more, som vi visar alla matcher från Allsvenskan och även alla matcher i SHL, hockeyn. Lördagen den 16 september drar SHL igång och i premiäromgången kan man se bland annat HV71 mot Bengtssons gamla favoritlag Djurgården, Frölunda-Mora och Skånederbyt Malmö-Rögle. Dessutom kan man se golfens PGA-tour med Henrik Stenson och övriga världseliten. Och allt detta kan man se med C-mores premiumpaket. Med premiumpaketet kan man dessutom se C-mores alla filmer och tv-serier och favoritprogrammen från TV4 utan reklam. Gå in på cmore.se för att läsa mer.
Och vi gör detta avsnitt 165 i samarbete med Big Travel. Och Big Travel erbjuder ett stort utbud av unika sportresor och har alltid superbra paketpriser på matchbiljett och hotell för dig som vill se Premier League och eller fotboll i andra länder. Just nu har Big Travel ett erbjudande på Merseyside-derbyt mellan Liverpool och Everton. Man kan se Liverpool möta Everton då direkt på plats. I paketet ingår flyg, hotell, frukost, matchbiljett, långsidan, lounge access och möjlighet att träffa en Liverpool-legendar. Just nu får du som poddlyssnare 500 spänn i rabatt om du bokar Merseyside-derbyt före den 31 augusti. Man anger då koden BIG, B-I-G. Big Travel har sportresorna för dig som vill ha lite mer. Läs mer och boka på bigtravel.se.
Nu Anders, jag satt och lyssnade häromdagen på en ny podcast som egentligen var gammal. Den var en gammal BBC-podd. Egentligen var det mest för att jag satt och sökte på Tony Adams. Och då sökte jag bara i iTunes på namnet Tony Adams och såg vad som kom upp. Och den första som kom upp var en gammal podd med BBC som hette BBC Desert Island Discs. Och sen fastnade jag i den podden. Den var en intervjupodd på ungefär 30 minuter med kända, oftast britter, som upplägget var enkelt. De intervjuas och så mellan det så spelas det musik. Och låtarna som spelas har gästen själv valt och det knyter an till titeln på podden Desert Island Discs. Det skulle vara låtar man skulle ha med sig till en öde ö. Ja, om du fastnar där.
Vad så, hade Tony för låtar?
Det var lite roligt att han valde bland annat Good Old Arsenal. Alltså, det måste ändå vara tortyr även om man gillar Arsenal. Att säga för tusende gången på den där ön bara, Good Old Arsenal. Det är sanning tortyr. Även för ett Arsenal. Men det var också fint att han var...
Jag säger att Tony går runt där lite undernärd, letar efter någon jävla kokosnöt. Ja. Och spelas den glada låten i bakgrunden, swishar förbi i palmträden.
Ja, man har också tänkt sig att det kommer efter liksom flera år en atlantångare som får syn på någon och hör den musiken och nästan gör helt om.
Ja, just det. Så kaptenen spursar. Ja. Nej, för fan.
Ja, det är riskfyllt val. Ja. Det var någonting gulligt att han valde det. Lyssnar du på några mer? Lyssnar du på Jarvis Cocker och Ricky Gervais och några andra. Trivsamt var det väl. Jag tänkte att vi bara kort kunde sno konceptet för och inte stanna där för länge, men med det här med ödeön, fast om man byter det till en fotbollsmiljö. Om vi säger att du måste ta dig till en ödeö och vara där, och istället för några låtar då, som var fallet här, så får du välja tre stycken allsvenska spelare och ha med dig till ön. Mm-hmm. Ja, då blir det inte öde då. Då är det ju fyra stycken. Och så får du även välja, vi leker med tanken att där finns en projektor och en DVD. Du får välja tre fotbollsmatcher som du ska få se. Det kan alltså vara från historien, fotbollsmatcher du har sett men vill se om, vad som helst egentligen. Tanken är då inte att sådär, här ska ni vara en vecka, sen kommer vi och hämtar er, utan det är liksom Castaway Robinson-känsla på det. Man vill börja med spelarna,
okay.
Om du tänker högt.
Man måste ju tänka då att man vill ha med sig just...
Nu aktiva.
Ja, man vill ju komma därifrån någon gång, alltså. Jag vill inte dö på den här jävla ön. Alltså.
Nej, så och då är ju inte du mannen att bygga fötter.
Nej, det ska gudarna veta. Så jag måste ha med mig lite praktiskt skickliga personer som... starka och som inte ger upp och som inte är gnälliga. Jag tänker faktiskt på Bo Wiklander i Göteborg.
Mm.
Som ju har...
Två matcher, två lavetter.
Ja, just det. Alla går inte ge honom örfilar hela tiden.
Ja, Abu Bakari tror jag mot Häcken och ja, så Carlos Strandberg.
Ja, just det. Ja. Ja, nej, men han är ju intressant på det sättet att han är ju en kämpe av Guds nåde. Och som organiserar bra ledaregenskaper. Han skulle säga till mig liksom att fan, gå inte in där i djungeln. Liksom. Där finns det ormar. Så. Gå dit istället. Så.
Mm. Vad finns det där?
där finns
inte
det.
Ormar.
Nej, musslor i havet. Han leder mig ner mot havet.
Ja.
Och smart kille. Håller ju på mycket, du vet, med placerar pengar. Jobbar på ett fond- och finansbolag vid sidan av fotbollen. Mm. Smart kille liksom.
Mm.
Trevlig också. Mm. Så att där får man alltid ett paket. Ett fysiskt stark, ledaregenskaper, smart, trevlig. Det känns ju bra.
Ja, han borde kunna bjuda på. Han har ju varit i en del allsvenska klubbar. Ja. Dratt på sig en del klenoder.
Kan prata en hel del om Jan Andersson, hur det var i Norrköping och vad som hände där när han inte fick förlänga och sådär.
Mm. Tror du det kommer vara det man är mest intresserad av då när man sitter där och är hungrig?
Ja, men dag 9 så bör man ju komma in på Jan Andersson, Norrköping.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, det var en.
Ja, sen så tar jag en annan som har lite liknande egenskaper som kanske ännu grinigare, som ännu mer liksom knyter näven. Det också skulle kunna bli liksom lite intressanta konflikter med Bo Wiklander. Det är ju Marcus Rosenberg då.
Mm.
När han bågar upp där, vad gör det för stämningen? Det är spännande att se.
Mm.
Tredje personen där. Då skulle man väl ha en liten glada lax.
Det är lite två ledartyper du har tagit
ja,
med dig.
Ja, precis. Mm. Jag skulle själv säga mig som en ledare också. Så att det...
ja.
Ja, du, ja.
Så det ska inte skrivas texter på.
Nej, just det. Men, och sen så tar man då de som är lite... ja, det är kanske Solheim som du har snackat lite gott om här på sistone i Hammarby. Mm. Som höjer humöret. Han är ju känd för sin humor och sitt Instagramkonto och så. Verkar också vara liksom en trevlig prick.
Gud ja.
Med lite det, annan bakgrund och så.
Ja, absolut. Lite vildmark över honom också. Ja. Han har lite så Into the Wild aura.
Mm.
Och jag vet att han är bra på den typen av lite mer udda fysiska ansträngningar. Han har kontakt med ett gammalt studiegäng i hans gamla kursare från Norge. Och så varje sommar, de är typ 6-7 stycken eller något sånt där.
Mm.
Varje sommar träffas de och i 2 dagar har de en tävling med typ 9 grenar. Och det är ganska rejält. Jag tror i somras så var de i Stockholm då hos Solheim. Och då hade de bland annat skulle springa upp för Hammarbybacken och de skulle paddla runt Långholmen. Och väldigt många sådana. Man skulle, och det var också sådana här kluriga grejer. Det här exit room, vet du vad det är?
Mm.
Det är någonting man stängs in i ett rum och som med hjälp av ledtrådar på något ska man ta sig ut i rummet. Mm. Andra vet mer om det än jag. Men han verkar vara liksom en klurig och rätt smart person och rätt stark.
Klockan, det är du.
Ja.
Framförallt så tror jag att jag hade kanske tagit en roll. Jag har varit lite lekledare för de här. För att få liksom dagarna att gå.
Ja, du måste ju ha någon
arrangerat roll. Olika liksom typer av tävlingar med de här 3. Det hade varit kul.
Ja, ja. Ja, men det är ett bra gäng.
Ja, vad tar du för 3?
Jag tar, tror jag, Per Karlsson i AIK. Lugn, intelligent.
Gå igenom samtliga 300 matcher i AIK.
Ja, passa på att slänga lite kritik här. Vi har ju en Rams-sida i tidningen. Och vi försöker tråla så gott vi kan, både själva och med hjälp av supporter och andra, och få tips här. Vad jag vet har, finns det ingen ramsa om Per Karlsson. Det tycker jag är underkänt till AIK-supportrarna. Vart som är 300 och han har en egen flagga och sådär, kämpa som Pertan. Men ingen sång eller ramsa, det tycker jag är för dåligt. Men han är, det är liknande egenskaper som du är inne på. Man söker någon lugn, stabil, intelligent, sympatisk. Och som liksom kan stå när det blåser. Inte krångligare än så egentligen. Jag väljer Per Karlsson och så väljer jag... Funderade på att välja Bröderna Elm bara. Om man tar sig ifrån hade det kunnat bli kul reportage.
Alla 3?
Ja. Kan de bli osams även i den här miljön?
Ja. Men det, ja, det är ju bara knäck.
Ja, finns Bröderna Sema funderade jag på lite också. Man ska ta med båda dem. Ger ett bra intryck men jag vet för lite om dem.
Mm.
Så jag väljer Sebastian Rajalaxo.
Ja.
Numera GIF Sundsvall. Ja. Det gör jag egentligen för att jag alltid tyckte lite synd om honom. Det var ju då liksom den här våren han hade när han gjorde 1 mål i varje match ganska länge. Och den här då beryktade Mats Olsson-kronikan med att han borde med till EM. Mm. Det var ju inte Rajalaxo själv som sa det. Jag borde komma med till EM. Men det hamnade ju nästan på honom. Mm. Det gjorde liksom att han alltid fick leva med att vara en överskattad spelare. Bara för att han liksom råkade peta in några bollar.
Ja.
Nästan så här förföljt honom som att han själv skulle ha tyckt det. Så att han alltid har fått en liten orättvis stämpel på sig. Det skulle vi kunna prata ut om.
Fan vad du tänker mycket på att du ska skriva ett knäck på den här jävla ön. Alltså. Fan.
Ja, men Per sätter igång med flottbygget. Ja. Det gör Pertan direkt så. Sen tar jag en tredje killen för vara... Alltså det blir konstigt att ta 2 Sundsvall-spelare. För jag tänkte ta Tommy Naurin kanske. Mm. Jag tänker att han... På något sätt känns det som att han är nära elden.
Mm.
Kanske är alla hans tatueringar och gaddningar. Han har ju alla de här... Göteborgs motiven va?
Ja,
Femman spårvagn och ja, Göteborgs terapi och så. Mm. Det tänker jag att han kan vara den som får igång en eld. Men det känns tråkigt med 2 giffare. Det blir lite dålig blandning. Så jag kanske tar Busch Thor då från Sirius. Sirius hade kunnat tänka mig att ta många spelare. Liksom många som jag vet är sympatiska som jag har träffat. Men Busch Thor tänker jag är... Han har också de här intelligenta egenskaperna. Men där, till skillnad från nu när jag är inte så sugen på att prata om kanske Ebba och Alliansen och så, är kanske den som sitter på mest spännande skvaller som har med något helt annat att göra.
Ah,
och på ön, kom igen Thor. Nu kan du väl säga det till oss här.
Kom aldrig komma härifrån.
Så de 3. Men jag kände nu när du sa det att det var svårt att matcha ditt gäng. Det var ett bra gäng.
Ja, du har ju bättre knäck tror jag än vad jag har. Men jag har den roligare.
Ja, så är det nog. Matcher då?
Det är tufft alltså. Det är ju också lite tortyr.
Skulle du välja...
Hur kul är det att se mer? Alltså,
skulle du hellre ta med dig 3 musikalbum? Ja,
definitivt. Hur jävla kul är det att se på en match mer än en gång? Det finns ju extremt få matcher som jag har sett mer än en gång. Det är ju typ Istanbul 2005. Den har jag väl tagit med mig då.
Mm.
För att jag tycker det är kul att se den med Solheim, Rosenberg och Wiklander.
Mm.
Men vad fan, de andra, jag vet inte. Jag tar inte med mig någon match.
Man skulle kunna välja matcher efter att du först väljer vilka du ska ta med dig och sen bara liksom för att plåga så väljer du Malmö-Norrköping sista matchen 2015 så Rosenberg liksom bara blir sur.
Ja, i och för sig. Det finns ju någonting.
Ja, fast då blir det svårare att bygga flotten tillsammans. Ja. Ja, det är lugnt. Jag skulle välja, jag tänker lite på matcher jag faktiskt inte har sett. Och en är ju nästan före min livstid, är till och med det Brasilien-Italien, VM 82, inte VM-finalen utan Paolo Rossis match. Och sen väljer jag från allsvensk miljö, en som var på plats men där det stod som mest på spel, seriefinalen Blåvitt AIK.
2009.
Ja, mest för att så här, det var så oerhört mycket intryck att sitta där, att den skulle kunna se med lite distans. Mm. Skulle tröttna oerhört snabbt på den såklart. Ja. Och sen tar jag Uruguay-Ghana, tror jag, 2010. Det var också en sån match jag missade. Ibland har jag sagt att jag var där, men det var jag inte. Det beror på promillehalten ibland. Var du där? Ja. Jag var ju i Sydafrika, men satt i ett plan för jag hade sett brassarnas match mot Holland samtidigt. Men den hade jag då kanske i lugn och ro sett om många, många gånger.
Ja. Och vi ska väl ändå, innan vi går vidare, så måste vi nämna här att det är ju runt hörnet Bulgarien-Sverige torsdag kväll i Sofia. Och samtidigt så är det Frankrike och Holland. Och söndag då Vitryssland-Sverige. Och det kan hända väldigt mycket på den här veckan. Om en vecka kan vi sitta här och känna att fan, vi är ju nästan i VM. Mm. Kan också känna att detta blir tufft.
Vad kommer bli, tror du? Jag vet inte om kvällisarna gör så längre, men när Sverige kvalificerar sig till ett mästerskap så brukar det ofta vara en så att säga pigg idé att dela ut någonting som har med landet i fråga att göra. Mm. Alltså om Sverige då skulle gå till Rio så skulle man kanske anspela på någon samba-grej. Jag fick ju stå där och dela tyrolerhattar, du vet, till Albeck och gänget när de gick till EM i Alperna. När de gick till Japan så är det sakene klar och man delar ut sushi-grejer eller någonting. Mm. Vad är det mest som man tänker på om Sverige går till Ryssland? Någon får uppdraget i mixade zonen att dela ut någonting som man kan ha på Expressens eller Aftonbladets första sida sen som signalerar att Ryssland, här kommer vi. Ja. Det är ju inte en tallrik borst.
Nej, men det
är ju omständigt att stå i mixade zonen. Med.
Kanske babushko?
Ja, kanske.
En Jan Andersson som man bara plockar och blir mindre och mindre.
Ja, det är väl det närmaste vi kommer. Ja, precis. De här två matcherna. Och frågan är väl hur mycket man ska våga gapa efter det här. Vi har ju en match i Frankrike där är man kaxig och självförtroende så ska man väl hoppas på att Holland stör Frankrike där så att Sverige har faktiskt kan bli etta i gruppen och går direkt dit. Lite mer realisten säger kanske att det vore bra om Frankrike bonkar dit Holland så att Holland nästan hamnar bort så går vi för andra platsen.
Drömscenariot är väl ändå ett kryss mellan Frankrike och Holland och att vi tar 6 poäng.
Mm.
Då ser det ju kanon ut.
Ja, man kan ju läsa om man vill. Vi skickar då ingen till Sofia eller Borisov är det väl i Vitryssland där de ska spela. Någon reporter den här gången. Men däremot är det ju många av de här mixade zonerna, krigarna på plats. Det kan man ju se i vårt aktuella nummer.
Ja, du tog lite rygg på Olof Lund när det var Sverige-Frankrike på Friends i där 9 juni tror jag att det var.
Ja, det är lite kortare, lättsammare text.
Ja, som vi väl lägger upp det på offsite.org här samma dag som podden kommer ut.
Ja, det får vi ju press på oss att göra det.
Se lite vår verklighet är när det är landskamper.
Mm, precis. Du är väl annars glad som en speleman nu, precis när vi gick ner här till källaren så pratade om Van Dijk. Keita blev klar för att ansluta till nästa säsong med Liverpool. Du har senaste veckan ett avancemang in i Champions League. Är det ett bra lottning i Champions League?
Ja.
Kolla hur det gick för den här skugglottningen som, du vet, han i Motala alltid är världens mest fotbollsintresserade människa.
Ja, just det.
Han som alltid kör en egen lottning före den riktiga. Och så krossade Arsenal då. Mm. Du har inte mycket att klaga på.
Nej, jag är ju glad som spelar man faktiskt. Det är otroligt härligt när det går bra. Det får man ju inte glömma bort. När det går dåligt så är det ju pissigt som fan att hålla på ett lag. Men när det går bra då är det ju fantastiskt. Det piggar upp allt annat i livet.
Ja, intressant då att en vecka där du har liksom nästan ingen anledning att känna missnöje med laget du följer på så har du ju gått runt här och svurit och varit irriterad över att det här har ju vi varit inne på många gånger i podden och tassat kring. Jag tror det var en diskussion som nästan ledde till hela det här Freiburg-projektet jag gjorde.
Ja,
jag vet inte om man kan kalla det för supporter-pekpinnar kanske. Som då tycks blossa upp med jämna mellanrum huruvida det är bra nog att ha till exempel ett utländskt favoritlag. Mm. Och det var väl någon gång när du skrev vi då. Du var vi med Liverpool.
Ja,
få lite hugg, löjligt att skriva vi. Mm. Och sen blev det väl ett... Varför det liksom blev riktigt... riktigt stort. Det här är ju vår motsvarighet till en kulturdebatt.
Ja, vi brukar skratta
åt de här kulturdebatterna för att de liksom kulturfolket har tonläget som att det här går hela världen och tänker på just nu, fast det är något otroligt smalt och en liten värld. Ja. Det här är ju vår motsvarighet, det är vi medvetna om. Mm. Men det skrevs ju en krönika i Expressen av Alex Schulman då. Inte på sportplats, vilket... kanske var lite annorlunda då. Man kan ju gissa att en del som inte läser sporten ögnar igenom hans krönika undrade vad detta handlar om.
Ja, de som sitter ju på spåret, som alltid säger när det kommer till en sportsfråga,
ja,
även om det heter liksom, det heter Sveriges förbundskapten fotboll. Oh, det kan jag inte, jag har aldrig sett en fotbollsmatch i mitt liv, jag vet ingenting. De, när de läser Alex Schulmans text, är det?
Ja.
Vi? De? Vad fan?
Ja, krönika handlar då om, det var dels en kärleksförklaring då till hans kära AIK, och sen kommer han in då på slutet mot det här med att han skäms och tycker det är pinsamt med kanske kollegor eller vänner som istället är vi med ett utländskt lag.
Mm.
Att han tycker det är så otroligt fånigt. Man ska väl veta då att ja, det tycker han kanske, men att hur han ofta en krönikör resonerar är att han överdriver ju det såklart.
Ja.
Att han, vad ska man säga, offrar sig för debatten och liksom provocerar i överkant åt andra hållet. Jag tror inte han, liksom, att han går runt så ofta och stör sig på det.
Han är mer provokatör än liksom, journalist.
Ja, men det blir liksom ingen krönika som tar edge om man bara tycker att det är lite småstörigt, utan han måste liksom trumma på ganska stort. Det gör då att den här frågan blev aktuell igen. Och det skrevs ett svar i samma tidning på sportsidorna av Sebastian Mattsson.
Ja, ett fint sådant svar.
Ja, som då tog en annan sida. Och jag vet inte om vi kan gå till botten med detta. Vi har ju varit och snuddat här många gånger. Det finns ju någonting i också lite sorgligt med att du lägger så mycket... Alltså jag kan ju också provoceras av detta. Men att, du liksom, att det här ska liksom få förta en vecka som egentligen är tipptopp på alla sätt.
Nu överdriver du lite. Du har inte förtatt min glädje riktigt.
Nej, men
det är bara mellan varven som det dyker upp en liten irritation på det här.
Ja.
Samtidigt så har det här pågått så länge och det är många som andra som har tagit debatten, om man nu ska säga att det är en debatt sedan, som jag menar, Gusten och Wilbach och Toto Balotto har pratat mycket om det här. Gusten har varit ute på Twitter mycket och fäktat sig mot de här som pekar pekpinnen och sådär med allsvenska supportarna framförallt. Så.
Mm.
Så att det är inte så att vi känner att nu ska vi prata om någonting som ingen har pratat om, men uppenbarligen så berör det ju så mycket.
Alltså, det känns ju lite som vårt ämne,
ja,
eftersom vi tidigt har varit här och tassat så många gånger. Så jag tycker ändå det är okej.
Okay. Ja.
Om vi börjar med bara att uppenbarligen så finns det ju då de ändå som provoceras av när du skriver vi, eller att du kan känna så starkt för ett lag du är långt ifrån, rent geografiskt och inte har växt upp med och så. Varför tror du?
För att de anser ju att man ska hålla på någonting som är från Sverige, från allsvenskan. Så är det ju. Och jag förstår ju det på många sätt. Samtidigt så är det ju här som då Gusten har tryckt väldigt mycket på då i på Twitter och i Toto Balotto, är att man kan ju inte liksom säga åt någon annan hur de ska känna. Så kan man inte göra. Det gör man inte med något annat. Och Sebastian Mattsson, som du nämnde här i sin replik då till Alex Schulman, skrev ju rätt fint sådär på ett sätt så att ingen skulle ju be en liksom invandrad person i Sverige som hänger upp en flagga utanför sin dörr, ta ner den flaggan. Det skulle man inte göra.
Det skulle vara obehagligt.
Ja, det skulle vara väldigt obehagligt. Men i supporterkretsar så är det okej. Okay. Jag tänkte på det att Sigge, min son, började ettan för en vecka sedan. Och första i fredag så fick man det här veckobrevet att personalen skriver ut vad de har jobbat med i veckan, vad de har pratat om och aktiviteter och sådär. Och då var det allra första hur man ska bete sig i skolan som kompis och som elev.
Som supporter.
Som supporter. Jag ska inte säga vi om det här är för Liverpool. Men hur man ska bete sig som kompis. Och högst upp där så stod det: ingen ska säga åt dig hur du ska känna för något. Det är ett budskap som 6- och 7-åringar förstår. Men när det handlar om fotbollssupporter så köper man inte det. Det är så pratar man inte. Det är klart som fan man ska säga åt vad någon annan ska känna. Och det är ju bara i sig intressant. Sen så är jag också medveten om att går man över till England till exempel, så vet jag om att det är ju liknande snack. Och det är många då som engelsmän i Liverpool till exempel då, som är mitt lag, som stör sig på att svenskar och norrmän säger we eller us om Liverpool. United och Arsenal. Och de som kommer då från Liverpool, de har vuxit upp i staden, fick kanske sitt första årskort när de var 5. Men nu då, 20 år senare när de är 25, så har de inte råd längre kanske. Priserna har 10-dubblats på 20 år. Och när de på lördagsförmiddagen ska gå ut och sänka sin första pint på gatan, så ser de liksom ett kompisgäng på 5 personer från Västerås.
Eller ditt ögäng. Du är Rosenberg och Wiklander.
Vi går inte. Ja, men vi har på oss liksom en tröja från Liverpool säsong 84 liksom, med det här Crown Paints på bröstet. Och vi kanske har en halsduk, och i bakfickan så är det matchbiljetter till kvällens match då, mot Crystal Palace till exempel. Men som själva känner att fan, vi har inte råd. Och de ska gå upp på The Cop, de här jävla killarna från Västerås, eller Wiklander och Rosenberg och Bengtsson och, och så. Och jag fattar att de då, engelsmännen, är förbannade på oss som åker dit och säger det här.
Alltså biljettpriserna är ju en annan fråga
ja,
också.
Ja, precis. Det kan att vi får stämpeln också som fotbollsturister. Att det var deras grej, det var deras klubb, och nu är det världens klubb. Nu är det liksom kanske en turistfälla, säger de det som. Men samtidigt, för de som åker från Västerås, eller japanen som åker från Japan till Liverpool och lägger 20 000 spänn på en helg. För de kan, alltså, för det här kompisgänget från Västerås, de kan ha sparat i det här i 4 år. Att detta är någonting som de verkligen vill göra. Äntligen får de till det. De får loss biljetter. Det är uppoffringar som ingen kan ta ifrån dem, för att de tycker att det är värt så mycket. Men det är två olika saker. Alltså. De här två olika perspektiven på supportskapet ska inte ställas mot varandra, tycker jag. Det är liksom, man kan inte ställa känslorna mot varandra.
Vad som är intressant här också, att det här är någon slags närhetsprincip. Att liksom, det anses kanske mer naturligt att man ska följa laget som fanns runt knuten. Det här är också en grundförutsättning till att man börjar hålla på ett lag. Att det kanske är lätt eller svårare att förstå varför man är besatt av, inte vet jag, Roma, Liverpool, Arsenal, Dortmund, om man har vuxit upp med ett allsvenskt lag runt knuten. Det kanske ändå liksom finns lite där också, att man, fan, man själv växte upp och fan hade ett division 2-lag som man gick och tittade på och som höll på jättemycket, där det var 600 pers och där anfallaren jobbade på emblem.
Bra publik för division 2.
Ja, 600 pers. Det kan ha varit mer på den tiden faktiskt. Och 600 för en 5-åring framstår ju som 6000. Men och i övrigt händer ingenting i den här lilla hålan. Närmsta allsvenska lag ligger 10 mil bort i Norrköping eller 10 mil bort i Örebro. Också en tid där det liksom är 3000 där och tittar. Det är ju inte konstigt att i den här tristessen att det uppstår en längtan efter någonting mer. Nej. Som känns lite häftigare än ens glåmiga vardag. Men den här, den går ju även in i en själv och ens resonemang. Du kanske då inte anses för en som växer upp vid The Cop. Så om du skulle komma där med ditt ögäng så skulle du kunna få en blick eller två. Samtidigt, oavsett om, det, om du liksom vill medge det eller inte, för jag skulle nog vara likadan, så kanske du sorterar in dig själv som lite mer genuin än den här japanen som kommer. Där finns ju ibland, sånt har jag gjort själv, det finns ju nästan något lite rasistiskt i det, när man ska säga det är bara asiater där, hör man ibland. Som att de då per se inte ska kunna känna samma känslor eller bry sig lika mycket, att de inte är lika kunniga. Där sveps det ju kanske mest generaliserande. Men det här gäller ju, jag tror det är viktigt att bära med sig att den här mekanismen man har i sig att placera in sig själv gärna lite högre än någon annan när man är intresserad av någonting, det gör man ju nästan hela tiden.
Ja, visst.
Och nu pratar vi fotboll här, men det kan ju vara att ett musikband som jag följer från början och sen så hakar mainstream på och de får en mycket mer supportrar som upptäcker dem sen, då anser jag mig vara lite finare än dem. Jag lyssnade sönder Håkan Hellströms första skiva bokstavligen och betydde sjukt mycket för mig när jag var 16 i Motala och följde honom. Och sen jag var på Ullevi nu för några år sedan så kände jag mig inte lika nära längre och för mig själv suckade lite över sådana som var där och bara ville scrolla med till Ramlar typ. Där har jag då svårt att acceptera och se mig själv som lite finare. Det här beteendet tror jag finns liksom överallt. Eller om någon säger, har jag hört att du också gillar The West Wing? Det gör jag med, jag har sett 2 säsonger. Tänker jag, kom tillbaka när du har sett alla säsonger 5 gånger så kan vi prata. Det är inget charmigt beteende. Och egentligen är det ju lite samma princip. Så liksom när man kritiserar kanske de här pekpinnarna så bör man bära med sig att de pekpinnarna använder man ju själv.
Ja, nej, visst, det är ju mänskligt. Sådär. Jag kan ju vara likadant. Jag minns någon gång så skulle jag försöka vara liksom lite populärt, kulturellt snobbig när alla, men väldigt många verkade vara sådär, ryktes med den här, du vet, den här bron, den här svenska krimhistorien. Jag kollade på två avsnitt och tyckte det var fasansfullt uselt. Jag var tvungen att skriva det typ på Twitter och sådär. Mm. Och då kände jag sådär, fan vad många det är som inte fattar liksom vad kvalitet är och sådär, vad som är på riktigt och dåliga skådespelarinsatser och dåligt manus och sådär. Det är precis samma typ av mekanism.
Ja, för
man
skriver
sätter
då
sig över någonting för att man känner att jag är mer äkta. Så till exempel. Och precis som du sa med Liverpool, jag kan ju i vissa stunder sådär man träffar en person som säger jag håller också på Liverpool och man sitter på Leris och man är ute och reser och man hamnar där. Så hamnar man bord bredvid en annan ensam och så börjar man prata så inser man att men den här personen brinner inte riktigt lika mycket för Liverpool som jag gör. Nej. Kan ju inte alla spelarna och minns ju inte riktigt varför det var så att Benitez fick sparken och sådär. Då kan man också få en sån här von Oben persona
ja.
Som är jävligt äcklig. Ja, och sen den här saken, jag har ju berättat om det att jag hejade på Helsingborg när jag var liten. Liksom gick till Olympia med min pappa, var och varannan hemmamatch. Kom upp i tonåren och kände att fan, jag gillar inte det här. Det fanns någonting, det bara liksom följde med mig. Jag fick liksom matchtröja och en halsduk när jag var liten. Och det blev så att vi gick dit och man sen som kom upp i tonåren och man började tänka lite grann kanske. Och så kände jag, nej, jag gillar inte den här klubben. Det finns, liksom kände ingenting. Och så slutade jag heja på den och i samma veva där så kom Liverpool in. Och då kände jag någonting annat där. Jag vet att detta är ju, låter ju helt absurt för många av de här allsvenska vurmarna som tycker att vi, som säger vi, är idioter. Men så var det. Och det är det jag menar, sådär, bara för att man föds in i någonting så måste inte det innebära att man ska hålla fast för det resten av livet. Jag uppmuntrar ju hellre kritiskt tänkande från personer som inser att det är som att Sigge, bara för att han växer upp nu i Göteborg, måste han då heja på kanske då i Göteborg, Gais eller ÖIS. Ja, Kviding finns, Utsikten finns.
Häcken
finns. Men skulle det vara så att han inser sen, om han växer upp nu och han inser så, shit vad IFK Göteborg, sicken jävla klubb det är. Frank Andersson, nu är han inte det, idiot liksom. Det finns idioter där i ungdomsakademin som håller på liksom och fuckar upp ungdomsspelarna på olika sätt. Och man bara vet att det är massa svenskar, ändå hålla på dem för att, men jag började gå där när jag var liten. Man måste också väga in det att varje person har ju rätt att utvecklas och utvecklingen, om det är liksom en bra värld så tar man nya beslut utifrån det. När man...
Ja, sen är det ju inte alltid så rationellt heller. Alltså det är ju rationellt på ett sätt att man börjar hålla på laget som spelar nära där man bor och har nära till. Mm. Men det kan ju... Alltså varför börjar man hålla på ett lag? Ofta är man barn och anledningarna kan ju vara alltså, alla möjliga egentligen. Det kan ju vara vanligt då att man råkar få en halsduk av någon. Laget spelar nära eller det är min mammas eller pappas favoritlag. Eller så är det tvärtom. Jag har en kompis i Motala som involverade i lokala fotbollen där. Han är otroligt stor MFF-supporter. Åker på så mycket matcher han kan från Motala. Sitter och ser varenda U21-match som han kan. Han missar ingenting. Oerhört uppdaterad så. Om man tänker varför han började hålla på Malmö FF. Den anledningen är ju jävligt löjlig. Han hade en pappa som höll på Djurgården väldigt mycket. Framförallt Djurgården i hockey var det. Mm. Och vi var små och var i tennishallen så brukade den pappan stå och vänta på oss att vi skulle bli klara. Och när vi kom ut hade han ofta skrivit DIF med häftstift på anslagstavlan. Han liksom väldigt barnslig så. Mm. Sådär. Och han var så trött på sin farsa så han började hålla på Malmö Redhawks, hockeylaget. Det var liksom 9-10 år. Och genom det började han också hålla på Malmö FF. Mm. Den anledningen, bara för att jävlas med honom, liksom så. Den anledningen är ju, jag vet inte vad man ska kalla den, den är inte så rationell. Men ingen kan ju idag ifrågasätta på sättet som han brinner för MFF på. Nej. Han bor då inte där men åker och ser så mycket han kan och påläst utav bara helvete liksom. Mm. Men liksom, hans anledning från början, han borde väl då enligt närhetsprincipen, dels han gillar väl fotboll i Motala, men borde väl börja tala på Norrköping eller Örebro då eller något sånt där. Liksom, ofta är ju vägarna in väldigt, väldigt slumpartade. Liksom, och Erik Niva är väl ett bra exempel med någon som liksom har fan 100 mil till närmaste allsvenska lag som bara har den här, om jag tyckte det var liksom glåmigt i Motala så han hade ju så här enorma avstånd uppe i det här i Malmfälten och skulle han varit rationell i, så skulle han valt ett lag som mer limmade med hans åsikter och han skulle kanske valt Hall eller Sheffield eller något jävla motvindslag och från någon stål eller gruvstad, han valde då aristokratlaget Spurs. Mm. Det är inte så, alltså, det är inte rationellt ofta. Och sen, men sen har man kvar de känslorna. Och vad ska man göra åt det? Liksom? Sådär. Man styr ju inte över det.
Nej.
Men Eskilstuna är ju ett intressant exempel. Mm. Om man växer upp där nu, nu kanske inte AFC håller sig kvar i Allsvenskan, men låt säga att de gör det och att de också blir kvar i Eskilstuna om man är 8-9 år och ska, vill börja hålla på ett lag.
Mm.
Där har man då det lokala laget som har kommit dit på lite speciella omständigheter. Samtidigt är det det mest utskällda laget. Men en 9-åring kanske inte tar så mycket information i hur klubben styrs eller har det kritiska tänkandet.
Mm.
Men om han börjar hålla på laget för att han tycker Buya Turay och Edare är grymma och att det är kul med att se när de möter stora lag och så, kan ju ingen klandra honom eller henne. Och att han skulle sen bli 14-15 och säga att den här klubben verkar inte riktigt vara grunder, så enkelt är det inte, tror jag. För sitter känslorna där så är man beredd att förlåta ganska mycket för det som händer.
Ja, precis. Och sen, det finns ju de här som är alltså mega supportrar till, om vi säger ett allsvenskt lag, de som är engagerade i tifogruppen, de som kanske har hand om ett knattelag, de som går och ser på handbollsmatcherna, bandymatcherna och dammatcherna och allt annat som är i klubben. Då är man ju mega supporter.
Mm.
Och de brukar ju hävda då att skillnaden mellan oss, de som man kan resonera med utan att de bara är översittare, de brukar resonera som att vi andas klubben, vi lever med klubben varje dag. Och det, jag förstår det.
Ja, på ett sätt. Det är naturligt att ha den rätten.
Ja, nästan, absolut.
Det är det jag menar, att man har den själv i andra områden.
Så. Absolut. Och det får man verkligen ha och sådär. Men när det blir problematiskt är ju när man måste klanka ner på de andra som inte har möjligheten att göra det. Men jag hade älskat att kunna gå på
Liverpools eller kanske bara är ganska intresserad.
Ja, jag hade älskat att kunna gå varje vecka. Det är ju varit fantastiskt kul att kunna göra det. Men det finns väldigt många av dem som är ute och är kaxiga i sociala medier och sådär, som håller på ett allsvenskt lag och som ser på varenda match och som ser på U21-matcherna och som har stenkoll på P15-talangerna. Men som inte, trots att de har möjligheterna till det, åker på bortamatcherna. Till exempel, även om det kanske är 20 mil bort, som inte gör det. Men ändå så, då finns det ju liksom nivåer i det här. Och det är väl det också som Gusten och Wilbach får snacka om, det här kikmäteriet liksom. Är ju att säger man att man är en riktig supporter, då måste man kanske ligga på den här mega supporternivån.
Mm.
Och sen är man precis under, man går på alla hemmamatcher, då är man inte riktigt där. Och då börjar man liksom komma på den här stegen. Och det, liksom, den stegen där, den kommer man ju trilla ner från, för det går inte att argumentera.
Nej, men det finns ju en stege, och det är inte konstigt med att det gör det. Precis som att vissa, alltså det kan ju stå i vägen, liksom fråga mig så här, är du Morrissey-fan eller är du Bob Dylan-fan? Mm. Jag gillar de artisterna jättemycket, jag har lyssnat väldigt mycket på dem. Mm. Men jag vet då att det finns en grupp som är så besatta och som är så oerhört mycket längre bort än vad jag själv är. Så jag vågar liksom nästan inte säga då att så här, ja, jag älskar Bob Dylan.
Mm.
Fast jag liksom gillar hans musik jättemycket och gillar flera plattor och sådär. Men då kan man nästan bli rädd för att liksom kliva in och säga, för man har inte den kredon med sig. Nej. Det finns ju en stege, och det får det väl göra. Det är väl bara så här att man inte behöver vara taskig mot dem som är lite längre ner, helt enkelt.
Mm.
Men man är ju det i sitt huvud ofta ändå. Och det har man ju med sig i vilket sammanhang det än är på något sätt.
Mm.
Sådär. Men att man får försöka, om man inte kan förstå, så precis som du, när du skrev om den där bebron, så gissar jag att du inte skrev att det här är...
Starkt ögonblick i mitt liv.
Ja, Twitterbävning. Nej, men du skrev ju knappast, jag minns inte vad du skrev, men du skrev ju knappast att det här var inte serien för mig, hej då.
Ja.
Du skrev ju knappt, antagligen med undertonen.
Alla gillar olika.
Ja, precis. Någon gillar det, någon gillar det. Ja, du skrev ju antagligen med undertonen att ni som gör det är lite dumma.
Ja.
Sådär, även om du skrev det rakt ut. Det var ju lite där man vill få fram.
Ja, liksom, visst, lite raljant.
Ja, så man får bara passa på sig.
I sommar så läste jag en text i Sports Illustrated som heter Generation Check, Catching Up with the Kids Named After a Larger Than Life NBA Superstar. Det handlar då givetvis om Shaquille O'Neal.
Ja.
Vad har du på honom?
Ja, LA Lakers, fruktansvärt stor och framgångsrik. Och blev liksom ikon redan vid draften. Sådär, va?
Ja, exakt.
Mycket var det om hans skostorlek.
Ja, vad hade han?
Nej,
så, 56?
Ja, jag vet inte vad han kan ha varit uppe i, men otroligt stora skor.
Han var ju...
Det var ju så att vi liksom knoddar då gick och satt ihop skor. Så blir det här en tjacksko.
Ja, just det. Han var ju 216 cm. Jag tror han vägde 147 kilo. Det är rätt stor kille.
Mm. Hade väl ett inte helt friktionsfritt förhållande till Kobe Bryant. Sen,
nej, precis så var det. Men han slog igenom i Orlando Magic. Ska man ju komma ihåg. 92 tror jag det var han blev utsedd också till Rookie of the Year. Så det gick ju väldigt snabbt. Mm. Men den här texten då, den handlar om att reportern där var nyfiken på hur en sån här superstar kan sätta en prägel på framtida generationer. Och bara utifrån det rätt enkla konstaterande att han hette Shaquille, som inte är ett så vanligt namn. Och framförallt så var det ju ett väldigt ovanligt namn fram till han fick sitt genombrott då 1992. Så den här reportern då spår upp och ser utvecklingen. Hur många är det som föddes och som fick namnet Shaquille som första namn, som tilltalsnamn? Och hur har det påverkat dem att de har hetat Shaquille efter den här legendaren då, Shaquille O'Neal? Och det blir rätt intressant att söka upp hur många som helst. Liksom, som vissa har fått namnet för att deras föräldrar var stora Orlando Magic-fans. Vissa har fått det för att det var bara någon som tyckte det lät fint. Och vissa har fått det senare sådär för att han har ju haft en karriär efter basketen där han har varit rätt framgångsrik som sheriff, tror jag typ.
Jaså?
Ja, han har gjort lite en politisk karriär inom rättsvärlden. Fått lite utmärkelser och så. Så har han släppt några rapalbum och så också. Men så är man 1992 då, samma år som Shaq draftades, var hans förnamn i USA det 426 vanligaste namnet i USA. Ett år senare hade det gått upp till plats 181. Mm. Och sen så bara fortsatte det så då under de här primären på mitten på 90-talet, slutet på 90-talet. Så man kan läsa den här texten för att det är många olika människoöden som är roliga att läsa om, eller ibland deppiga att läsa om alla de här Shaquillen i USA. Och då fick man börja tänka då på den största i fotbolls-Sverige, då givetvis Zlatan. Och man kunde se en liknande utveckling, så jag började kolla upp lite grann där. Och man säger att han fick sitt genombrott precis millennieskiftet. Han blev A-lagsspelare i Malmö FF och började liksom göra sig ett namn. Ser man innan, fram till 2000, så var det aldrig mer än en person som föddes i Sverige per år som fick namnet Zlatan som tilltalsnamn. Vet du vad Zlatan betyder?
Nej, du menar på, vad ska man säga, på serbokratiska då?
Ja, eller? På slaviska är det väl kanske som man säger. Jag tror att det betyder gyllene.
Ah.
Men Zlatan betyder också isbergsallad på typ persiska, tror jag det.
På riktigt?
Ja,
man kan gissa att Zlatan föredrar Balkan-översättningen gyllene framför isbergsallad.
Det kan man ju säga. Och sen då så ökade det då han från och med 2000, men det var inte så jättemycket. Det blev 2-3 stycken, 4-5 stycken kanske 2003-2004. 2006 var det en liten topp, VM i Tyskland kanske. Han liksom når en ny höjd och då var det typ 10 personer. Men sen så intressant nog så var det faktiskt 2012, 2013 och 2014, då maxades det. Jag tror att det var 2014 var det 18 stycken som fick namnet Zlatan. Så det har ju också varit en rätt tydlig sådär båge, fler och fler. Men den dagen som han slutar nu, om inte han blir något sensationellt liksom namn i någon annan typ av, där han hela tiden är med i rubrikerna, så det kommer säkert vara. Men det troliga är att den piken kanske har varit, och nu kommer det falla då ner mot Zlatan.
Mm, utan att ta ifrån någonting kan man ändå tänka sig lite med, alltså hela flyktingvågen från Balkan tidigt 90-tal, kanske barn som växer upp och lite troligare att de kanske väljer Zlatan som dopnamn.
Så är det ju. Sådär. Men det var kul, har ju ändå skrivit lite grann när jag började kolla upp det här, så har man ändå sett sådär Aftonbladet gjort det någon gång och Metro gjort det någon gång och sådär. De har ändå gjort lite sådär hej där, typen av intervjuer med Bosse Zlatan Andersson.
Mm.
Eller kan Bosse vara inte så bra exempel, men Sigge Zlatan liksom, några som vi i vår generation, när vi börjar få barn, att vi ger dem namnet Zlatan.
Ja, i alla fall att man petar in det som ett mellannamn. Precis. Kanske.
Sådär, och det var ju ändå rätt så många, alltså svensk, alltså, ska man säga, svenskfödda personer, generationer bakåt, som ändå har tagit namnet Zlatan. Så att det finns ju ändå...
Och en kvinna, va?
En kvinna var det där. Ja. En 15-årig var Djurgårdsspelare, tror jag.
Ja, Zlatan Zetterlund.
Ja, hon heter. Konfirmationsläget, minns, som 15 år bytte namn.
Ja, jag minns Aftonbladet artikel om henne.
Mm.
Det är väl också, jag kollar lite medan du pratar här, att alltså, det är på ett sätt logiskt då att stora kändisar och ikoner får den typen av inflytande. Men även deras barn. Jag såg att namnet Vincent då, Zlatans Vincent, hans andra son, tror jag föddes 2007. Och sen var det namnet årets raket nästa år. Sverige, ja, från typ plats 47 till 28. Och sen var det till och med inne på 10 topp ett tag.
Mm.
Alltså kändisars barn, vad de väljer att döpa sina namn till, tror jag också avspeglar.
Maximilian är inte lika...
Jag har inte kollat.
Fick inte samma
jag vet faktiskt inte, jag har inte kollat Maximilian. Men jag har ju kompisar som håller på lag som har tagit efter. Jag har ju en kompis som petade in ett Gerard då. Inte som tilltalsnamn utan som ett mellannamn. Mm. Det är lite, man skulle kunna säga att det är lite fekt. Ja. Men det är också, man riskar ju väldigt mycket. Man vet ju aldrig vad Steven Gerard hittar på. Vi har ju de gamla Mjölby-tvillingarna Pelé och Puskas, ja, som jag väl har nämnt. Jag minns inte om det var Pelé eller Puskas som det inte gick så bra för.
Just det.
Ja. Man hade alltid namnet i alla fall.
Ja.
Journalisten Andreas Ekström hade ju ett rätt roligt initiativ här i början på sommaren där han ville att folk bara skulle ge honom idrottarnamn, för- och efternamn. Det skulle då vara, vad ska vi säga, idrottare som har varit skickliga men inte bäst. Mm. Alltså ett namn som gjort för sidan 328, notissidan på text-tv. Det är någonting, om man bara ser ett namn så är det inget särskilt med det. Men man bara radas på. Mm. Jag vet inte varför man blir på så gott humör.
Ja, du högg in där, jag såg ju den lite konversationen på
Twitter. Ja, och fick lite mothugg.
Vad tog du för namn där?
Jag tror så här, Jörg Rosskopf. Hemla, Martin Skanke, så Torbjörn Kornback, och då kom någon in, hallå, Kornback är väl för bra för att nämnas på en sån här OS-brons, och så fastnar man och säger, ja, men principen får väl vara om sporten är lite mindre, så man vet inte, är den riktigt mediokre brottaren, men när man såg dem bara i följd så där, så blev man på gott humör.
Jaha, Johan, det är väl dags, du ska åka ut på lite reporteräventyr här, jag ska också åka ut och göra en intervju. Vi kämpar ju här med det här numret som vi ska smälla ihop efter semesterledigheterna. Aldrig så få dagar på oss att göra ett nummer, men jag tror att vi har något härligt på gång.
Ja, jag ska till Närketrakten,
ja,
det ska du. Bältet.
Ja.
Det var ju nästan årets, eller inte år, men förra veckans finaste intervju. Jag vet inte om några har sett den, men som då, tror han heter Erik Värlegård, som är, han är allt möjligt i ÖSK. Supporter från början och som sen är, jag tror, SLO och lite kommunikationskille där. Han åkte och intervjuade Alexander Axén när det var klart att Axén skulle lämna, och båda sitter och kämpar med gråten i halsen för att de är så berörda på väldigt, väldigt så här, gnälligt Örebro-mål. Och Axén säger att han inte, kan inte sitta, jag kan inte titta på dig för att börja gråta liksom. Och han är Erik som är så fin, sitter och säger så här, Jeremias bageri får ett besökare mindre nu. Och Axén bara, han vågar inte gå åt tår, han är rädd att börja gråta, så han bara, ja, ruggigt bra frukostfik. Det kan man säkert se på ÖSK-tv eller om det var NA-tv. Det var mycket känslor. Han får vara vi med sitt lag, kan man säga.
Det får man fan säga.
Ja. Det här avsnittet som vi håller på att runda av här har vi gjort i samarbete med C-more. Och där kan man se alla matcher från Allsvenskan och även nu från SHL. Lördagen den 16 september drar SHL igång, och premiäromgången kan man se bland annat HV71, Djurgården, Frölunda, Mora och Skånederbyt Malmö, Rögle. Dessutom visas golfens PGA-tour med Henrik Stenson och övriga världseliten, och allt detta kan man se med C-mores premiumpaket. Med premiumpaketet kan man dessutom se C-mores alla filmer och tv-serier och favoritprogrammen från TV4 utan reklam. Gå in på cmore.se för att läsa mer om detta.
Ja, och avsnittet har gjorts i samarbete med Big Travel. Och Big Travel erbjuder ett stort utbud av unika sportresor och har alltid superbra paketpriser på matchbiljett och hotell för dig som vill se Premier League eller fotboll i andra länder. Just nu har Big Travel ett erbjudande på Merseyside-derbyt. Se Liverpool möta Everton direkt på plats. I paketet ingår flyg, hotell, frukost, matchbiljett, långsida, lounge access och möjlighet att träffa en Liverpool-legendar. Just nu får du som poddlyssnare 500 spänn i rabatt om du bokar Merseyside-derbyt före den 31 augusti. Ange koden BIG. Big Travel och sportresorna för dig som vill ha lite mer. Läs mer och boka på bigtravel.se. Ska jag avsluta, Johan, med en liten Arsenal-analys? Eller?
Du bara slänger in den här på slutet.
Ja. Ja, det är ju så. Om man såg Arsenal första matcherna, Leicester, de vinner visserligen med 4-3. Man ser att de förlorar mot Stoke. Och sen så möter de Liverpool som matchen innan, de har ändå haft några matcher på sig där, Wenger och hans team, att analysera Liverpool. Och det är ingen hemlighet att vi har Mané, Salah och så har vi Firmino. En otrolig rörlighet och en jävla speed på kanterna. Då väljer alltså Wenger att ställa upp med en backlinje som är, om man vill se på det som en trebackslinje eller en fembackslinje, det beror på. Men då har man liksom Koscielny, man har Chambers och man har Monreal. Och så har man Oxlade Chamberlain och så har man Bellerin på andra kanten som wingbacks. Och det är så uppenbart att i deras första matcher att de har haft en sån jävla yta på kanterna utanför då liksom Chambers och Monreal. Som är liksom, det är 20-30 kvadratmeter. Det är bara för Liverpool att slå djupledsbollar ner där. Firmino och Salah springer från vem som helst. De tar ut bollen, sen skär de in och så blir det en farlighet. Från minut ett så såg man att detta kommer ju sluta. Det är sällan jag sitter hemma i soffan och är trygg och känner att idag kommer vi vinna. Jag tänker ju alltid fram till domaren blåser sista gången att vi kommer att förlora. Men jag kände det från minut ett, detta kommer, det blir inga problem. Mm. Och det är sånt jävla underbetyg till Wenger. Att han efter alla de här åren, han gör den här laguttagen, han sätter Chambers. Det spelar ingen roll, alltså sätt Kolasinac eller sätt någon som kan springa och som har lite. Alltså han håller inte på den här nivån. Att man som ett lag som har den här omsättningen som Arsenal har ändå ambitionerna, får man ändå tro även om det är tveksamt. Man har Wenger som ändå anses vara lite av professorn i fotboll och som kan det här. Man har en vecka på sig, det är ingen hemlighet, det är så uppenbart för Liverpool har gjort det här mot Hoffenheim. De körde över dem på grund av, med hjälp av det här. Och man har sett det, det är så tydligt hur Liverpool anfaller och när det funkar för dem. När det inte funkar för dem också lika tydligt, det är när man backar hem. Arsenal försökte inte ens göra det. Sen så har de andra, många andra problem med laguttagningen och med att varför inte Lacazette starta och vad som händer med Xhaka på mittfält.
Men just också den här i det här fallet en motståndare som har sina dokumenterat starkaste vapen just där.
Ja, ett av de absolut farligaste lagen att anfalla på det sättet i världsfotbollen är Liverpool faktiskt.
Mm.
Och det är ju ändå så att Arsenal, det är inte bara Wenger utan han har ju team runt sig som är på 20 personer. Med bara A-laget. De har en vecka på sig. De har liksom en videoanalytiker. Men inte bara en utan de har säkert flera stycken. Att de inte liksom fattar detta. Det är, för mig är det helt... Jag förstår inte det.
Nej.
Vi har pratat om vår tidigare praktikant Viktor Blomgren. Som är stort Arsenal-fan.
Mm.
Som vi också pratade om att han var alltid så förlåtande. Mm. Han var en av de som tyckte det var allra jobbigast när det var den här Wenger out. Som allra mest då förra året.
Mm. Något av en romantiker Viktor Blomgren. Ja,
absolut, och det får man verkligen, det är älskvärd sida hos honom och sådär. Men inte ens han kan väl sitta något jag har pratat med honom efter Liverpools kross och det sättet som de spelar. Han kan väl inte, ingen kan sitta och känna att Wenger borde ändå vara kvar. Det är ju liksom, det är ju skita i det blå skåpet. Det är ungefär som att jag skulle skriva ett reportage och jag skulle bara skriva bajskorv rakt igenom i reportaget. Det är på samma, jag underpresterar lika mycket som Wenger gör.
Mm, jag är redaktör för det här jobbet. Ska vi kika på din text, Anders?
Ja.
Ser ni inte riktigt att den sitter där? Ja, men den stora och aktuella, ständigt aktuella frågan är ju kanske varför han är kvar då. Den rent personliga frågan, och som jag kanske är mest nyfiken på, är ju han själv ändå. Alltså, jag undrar, hur kul kan det vara? Liksom? Mm. Och vad är det han hoppas på? Är liksom bara rädd att sluta, säger man. Ja, så kan det ju vara. Men fan, det enda han får är ju bara spott och spel. Liksom. Mm. Så, vad finns där framme, tror han? Liksom, sådär. Är det verkligen bara rädsla att sluta och ändå var det så publikt på den absolut högsta nivån? Det är ju mänskligt fascinerande ändå. Att, är han så rädd för att sluta helt enkelt? Sådär. Och så finns det då en ledning som inte vågar agera.
Mm.
Men rent personligt, att, sådär, tror han på allvar själv att sådär, ge mig bara lite till så kommer det hända någonting bra här.
Mm.
Visst, man kan säga FA Cup-finalen och sådär, men över tid och utvecklingsmässigt så är det ju ingenting som pekar mot det. Och det var bara, fan, man skulle vilja komma åt det innersta, så uppenbart intelligent man ändå. Liksom, så. Att så här, vad är det han ser framför sig där? Och liksom, för alla andra ser ju inte det.
Nej.
Liksom så. Men det svaret får vi väl aldrig.
Ja. Ja. Nej, det var min lilla, där tog jag mig en annan kostym. Se hur den landade.
Mm. Christian Duveboje, Per Eklund, Dag Wennlund.
Ragnar Skanåker, han är lite för bra.
Han är lite för bra. Mm. Ja. Maria Gretzer. Kari Eloranta. Vi slutar där.
Hej.
Hej.